Nu flyger SAS åt helvete. Dyster rapport den 21 mars 1991.
Dystert och kaotiskt när koncernchefen Jan Karlsson idag presenterade förra årets resultat för SAS.
Flygindustrin har aldrig upplevt ett värre år 1990. Och det enda året som hittills har överträffat 1990 är 1991, som är ännu värre och som då omfattar hela resebranschen, inte bara flygindustrin.
En dyster framtidsprognos för SAS från koncernchefen Jan Karlsson, som idag var huvudperson på en försenad och mycket kaotisk presskonferens när man presenterade sina siffror för 1990. Koncernen redovisar ett kraftigt vinstfall. Fjolårets vinst på 1,2 miljarder ska jämföras med årets resultat på bara 391 miljoner. Och efter nedskrivningar och avdrag för framtida kostnader till följd av ökad konkurrens slutar SAS resultat på minus 763 miljoner. Och 1991 ser alltså ut att bli betydligt sämre än det här. Lågkonjunkturen och Kuwaitkrisen har satt djupa spår och Jan Karlsson utesluter inte att det kan bli aktuellt med ytterligare personalnedskärningar.
Vi har redan skurit ner 2000 drygt anställda i verksamheter utanför SAS flygbolag. Vi har ett program för nedskärning av motsvarande 3500 arbetsplatser i SAS flygbolag, och det är då mer långsiktig åtgärd. Om det här krisen fortsätter eller om vi får störningar i SAS, så kan ju ingen lova att vi inte måste gå vidare och skära ner med personal. Vi har aldrig haft en sån här kris och vi måste hantera den från dag till dag.
Men räknar ni idag med att vara tvungna att låta fler folk gå?
Vi har inte räknat med det, men jag säger att vi har inga långsiktiga planer, för vi måste följa resandeutvecklingen nu dag för dag. Och fortsätter det att vara en så markant avvikelse mot föregående år, då måste vi antagligen minst kortsiktigt göra större nedskärningar, inte i alla verksamheter i SAS. Utöver de totalt 5500 vi idag har tagit om här.
Jan Karlsson, koncernchef för SAS, reporter Björn Häger.
En mycket dyster rapport tecknar FNs sändebud av efterkrigets Irak. Här är en rapport den 21 mars 1991.
FNs sändebud Marty Ahtisaari har alltså återvänt från ett besök i Irak, och han rapporterar inför säkerhetsrådet om de katastrofala förhållandena i landet efter kriget. Ahtisaari konstaterar att svält hotar stora delar av Iraks befolkning om inte landet snabbt får hjälp.
Marty Ahtisaari, som är undergeneralsekreterare i FN och som har sett mycket, är skakad av sin veckolånga vistelse i Irak. Ingenting vi hade sett eller läst hade förberett oss på den speciella form av förödelse som Irak drabbats av, skriver Ahtisaari. Landet var tills i januari i år ett ganska högt utvecklat samhälle. Nu har de flesta former av modernt liv förstörts. Ahtisaari tecknar för säkerhetsrådet en bild av en massiv kollaps på de flesta områden. Kriget medförde, skriver han, nästan apokalyptiska effekter på infrastrukturen. Men han betonar att han på grund av de inre oroligheterna i landet inte har kunnat resa överallt och inte heller av myndigheterna kunnat få fullständiga rapporter om läget. Det finns alldeles för lite bränsle, skriver Ahtisaari. De flesta anställda kan helt enkelt inte komma till sina arbeten. 90% av industriarbetarna i Irak arbetar inte idag och får heller ingen inkomst. Det råder så kallad hyperinflation. Priserna på vanliga basvaror har stigit med 1000% eller mer sedan i augusti. Hälsovården är i bedrövligt skick. Sopor överallt och förorenat vatten. Diarréer bland små barn är 4 gånger vanligare än förut. Mediciner har mycket svårt att nå ut till de sjukhus där de behövs. Ahtisaari skriver att om den stora skörden i juni kommer att misslyckas, och risken för det är stor på grund av brist på bränsle till skörderedskap och vattenpumpar, då kan en redan svår situation bli ännu mycket värre. Då kan det bli fråga om utbredd svält. Ahtisaari och hans grupp rekommenderar nu att säkerhetsrådet omedelbart lyfter sanktionerna på matvaror och jordbruksutrustning till Irak. Det behövs dessutom, skriver han, en omfattande mobilisering och överföring av resurser för att ta itu med den här djupa krisen. Ahtisaari slutar sin rapport. Det är utan tvekan så att Iraks folk snart kan drabbas av en ännu värre katastrof med epidemier och svält om inte omfattande livsuppehållande behov tillfredsställs. Den långa sommaren med temperaturer på ofta 45 och 50 grader är bara veckor borta. Tiden är kort, skriver FNs undergeneralsekreterare Martti Ahtisaari i sin dramatiska rapport till säkerhetsrådet. Irak, det en gång rika oljelandet, hotas nu alltså på en och samma gång av utbredd svält, epidemier och dessutom av ett politiskt sönderfall som kan leda till ett nytt Libanon. Lasse Bengtsson, New York.
En icke föraktlig procent utav Iraks oljeinkomster gick direkt i president Saddam Husseins egen ficka. Här är en rapport den 25 mars 1991.
Om att Iraks president Saddam Hussein under de senaste 10 åren har stoppat 5% av Iraks oljeintäkter i egen ficka och blivit en av världens rikaste människor på kuppen. De här uppgifterna kommer från en privatdetektiv som Kuwaits regering har anställt för att få ut krigsskadestånd från Irak. Och de presenterades igår i det amerikanska tv-programmet 60 Minutes.
De senaste 10 åren har Irak haft oljeintäkter på cirka 200 miljarder dollar, 1200 miljarder svenska kronor. Omkring 10 miljarder dollar, 60 miljarder kronor av de pengarna har gått direkt till Saddam Hussein och hans familj. Det hävdar Jill Kroll, en amerikan som Kuwaits regering anställt för att spåra Iraks pengar och de kuwaitiska tillgångar som försvunnit ur landet. Kroll har en ansedd undersökningsfirma i New York som bland annat tidigare spårat den före detta filippinske presidenten Marcos pengar. Han har fått sin information från företagshandlingar, underrättelsekällor, en egen mycket avancerad databas och från före detta irakiska medborgare. Iraks folk har rånats av sin president, sa Jill Kroll i 60 Minutes.
I mean it is this is an organized crime activity. And it's been going on for a long time. You got basically one family. I mean, this is the their equivalent of the Gambino family.
Det här är organiserad brottslighet som pågått länge. Det är en familj, deras motsvarighet till Gambino-familjen i USA, alltså maffian, säger Kroll, som också hävdade att varje gång Japan gör en affär med Irak går 2,5% av pengarna in på ett särskilt japanskt bankkonto för Saddam Hussein. Enligt undersökningen har Saddam Hussein byggt upp ett komplicerat nätverk som tar hand om tillgångarna. Presidenten är givetvis aldrig själv direkt synlig, men via bulvaner har han pengar i Italien, Frankrike, Schweiz, Tyskland, Storbritannien och USA. Bland annat äger Saddam Hussein via ett annat företag 8% av den franska mediajätten Hachette. Via ombud äger han också företag i bland annat Ohio och Los Angeles i USA. Högkvarteret för Saddam Husseins världsimperium ligger i Genève och styrs av hans halvbror Barzan Tikriti, som också är ambassadör i Schweiz och före detta chef för den irakiska säkerhetspolisen. Enligt den amerikanska undersökningen flyttade stora summor pengar från Irak till Jordanien och sen troligen vidare ut i världen i anslutning till invasionen av Kuwait. Jordaniens regering förnekar kännedom om sådana transaktioner. Syftet med den här undersökningen är alltså att Kuwait ska försöka få tillbaka så mycket pengar som möjligt från Irak för att bygga upp landet igen och kunna ge skadestånd till enskilda. Bland annat berättades i 60 Minutes att av de tusentals bilar som stals från Kuwait under invasionen har flera lyxbilar nu påträffats i till exempel Schweiz och Italien. Kuwait och undersökaren Jill Kroll hävdar alltså att Irak och inte minst Saddam Hussein personligen har stora tillgångar, bara man vet var man ska leta. USAs regering har redan börjat frysa över 1 miljard dollar av Iraks tillgångar i USA. Lasse Bengtsson, New York.
Kina-rapport den 25 mars 1991. Folkkongressen öppnar.
Nu på morgonen öppnade den kinesiska folkkongressen och där talades om fortsatt socialism, ekonomisk öppenhet och starkare försvar, rapporterar vår Asienkorrespondent.
I folkets stora hall vid den himmelska fridens torg i Peking samlades för några timmar sedan det kinesiska kommunistpartiets 3000 så kallat folkvalda delegater för att under 14 dagar under namnet Nationella folkkongressen vara Kinas högsta lagstiftande organ. Och första talare i morse var premiärminister Li Peng som höll ett 170 A4 sidor långt anförande, och medan övriga socialistländer i världen är på väg att pulveriseras fanns det tillförsikt i Li Pengs tal. Vi upplevde enorma framgångar på 80-talet, sa han, och under de senaste 2 åren har vi gjort fortsatta framsteg trots utländska påtryckningar och trots inrikesproblem, och den kinesiska socialismen är fast som klippan. De utländska påtryckningarna han syftade på, de har bestått i en önskan om förbättrade mänskliga rättigheter i Kina, och de inrikesproblemen syftar han på demokratirörelsens manifestationer, de som han slagit ner i blodbad. Riksdagsmännen reste sig ur sina stolar och applåderade när Li Pengs röst gick upp i falsett och han förklarade ingen förändring ska ske i landets ideologi. Li Pengs optimism är inte ogrundad. Massaken för 2 år sedan är glömd och förlåten av omvärldens ledare. Politiker och affärsmän strömmar till Kina igen. Kina har visst igen ett u-lands flesta karaktäristiska, och ekonomin är urgröpt. Riksdagsmännen har, när de ska spika den nya 5-årsplanen, att registrera det största budgetunderskottet i landets historia, 20 miljarder kronor. Men ledarskapet ger dem ändå order att rösta genom ett ökat anslag till krigsmakten med 12%. Och parallellt med det kommer partiet återintroducera 80-talets öppna politik. Modeordet bland partikoryféerna är Tuomintang, som på mandarin kinesiska alltså är glasnost, öppenhet. Men bara i ekonomin, inte i mänskliga rättigheter. Det menas inte att debatten ska få bli högre i tak. Dock markeras en anda av försoning. Zhao Jiang, som sparkades som partisekreterare och anklagades för att ha samarbetat med demokratidemonstranterna, han tilläts bli delegat. Dock bad Zhao att slippa närvara idag i folkets stora hall. Li Peng var på podiet omgiven av hela det kinesiska ledarskapet, frånsett patriarken, den snart 87-årige Deng Xiaoping. Staffan Heimersson, Hongkong.
Ja, den 25 mars 1991. Apropå Saddam Hussein så erinrar sig Staffan Heimersson att det finns andra, eller fanns andra, som tog ur statskassan och stoppade i sina egna lommor.
Sheikerna tar pengarna från oljan. För det andra placerar sig den skräckinjagande Saddam Hussein i den visserligen tragiska, men än mer den patetiska pajasklass där några av våra vanliga favorithatisar finns. Härskarna med fingrarna i syltburken, giribukarna. Där har vi den största tjuven av dem alla, Mobutu i Zaire i Afrika. Han låter landet svälta och så skummar han grädden av biståndet från omvärlden och av lånen från FN-organen och skickar stålarna till schweiziska banker, och där har han mer än 50 miljarder kronor, eller om det är dollar, jag minns inte så noga. Och där är ju den lille läbbige Baby Doc som tog statskassan med sig när han gick i landsflykt från sitt utarmade Haiti och flyttade till ett slott på franska rivieran. Och där är förstås, vad hette han, Anastasio Somoza, han som härskade i Nicaragua och inte kunde låta bli att skaffa sig andelar, stora rejäla andelar i all verksamhet i landet. Fanns det ett sockerbruk så var det Somoza sockerbruk, och landets nationella flygbolag, det var hans, och han hade monopol på att tillverka betong. Han stal med händer och fötter till och med medan han utkämpade ett inbördeskrig. Och så Ferdinand Marcos och hans Imelda på Filippinerna. Marcos hade startat sin politiska karriär så lovande. Men så sabbade han hela sitt liv och sitt rykte på att börja stjäla ur statskassan. För att för egen del köpa skyskrapor i New York och hänga Rembrandt på väggarna och skyffla iväg flera hundra miljoner att stoppa undan i kassafack i Zürich. Och där är Noriega, han är i Panama. Han som gjorde sig till multimiljonär på att vara mellanhanden i den internationella narkotikahandeln. Listan kan göras nästan hur lång som helst. Trujillo i Dominikanska republiken och kommunisthövdingar som Ceausescu och populister som Perón och generaler som Stroessner i Paraguay och shahen av Iran. Alla knyckte dem dag och natt. Makten, den totala makten, mättade de inte. Brutaliteten var inte stimulans nog för dem. De måste tjuva också. De måste fylla sina hemliga konton. Men alltså, vi trodde att det gällde tupparna och fjantarna från bananrepubliken. Inte ideologiska råskinn som Honecker och Saddam Hussein. Men nu vet vi alltså bättre. Och Ulf, när jag rannsakar mitt minne kan jag på rak arm bara komma på en enda av den moderna tidens brutala egotrippade, uppblåsta, mordiska fejhundar som inte plockade med sig statskassan när han rymde. På en punkt, en enda, heder alltså åt den barbariske men fattige Idi Amin.
Är det slut med palestinska befrielsefrontens ledare Arafat? Ja, man undrar det. Här efter en rapport den 25 mars 1991.
Och så gäller det PLO-ledaren Arafats ställning. Med Syriens tysta samförstånd så vill radikala palestinska grupper i Damaskus tvinga fram Yasser Arafats avgång. Den här kampanjen mot Arafat leds av en äldre PLO-man vid namn Khaled Faum. Ekot har träffat Faum som säger att Arafat spelat ut sin roll sedan han tog parti för Saddam Hussein i kriget.
Sedan ett par veckor tillbaka rinner en stridström av journalister och diplomater in i Khaled Fahoms spartanska kontor i hjärtat av Damaskus. Faum har gjort sig till röst för de krafter inom PLO som ifrågasätter Yasser Arafats ledarskap. Den 68-årige gemytlige Khaled Faum verkar inom ramen för PLO och kallar sig själv för oberoende. Men samtidigt är han ordförande i den syrienstödda räddningsfronten som består av fyra mycket radikala och Arafat-fientliga grupper. När Syrien nyligen släppte närmare 2000 Arafat-trogna fångar sågs det vid första anblicken som en försoningens gest mot PLO-ledaren. Men sanningen är att åtbörden snarare var ägnad att förutmjuka Arafat. För från syriskt håll underströk man att frigivandena var en följd av Arafat-fienden Khaled Fahoms påtryckningar. Själv säger Fahom över ett glas sött arabiskt te att Arafats ställningstagande för Saddam Hussein var en katastrof för PLO.
Sided with Saddam Hussein openly and completely, thus making many Arab countries against him. You know, the Gulf countries, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Abu Dhabi, Syria and Egypt too are against him.
Fahom påpekar att det står i PLOs författning att befrielseorganisationen ska vidmakthålla goda relationer med alla arabländer, medan Arafat tog ensidig ställning för Irak och fick en stor del av arabvärlden emot sig. Fahom stöder sig på PLOs skrivna lagar också när han kräver ett nytt nationalråd, det vill säga PLOs exilparlament, vars mandat formellt upphörde för 6 år sedan. Fahom var själv talman i nationalrådet under 14 år fram till mitten av 80-talet. Men för hon förestår varken sig själv eller någon annan etablerad PLO-man till Arafats efterträdare.
We ought to have a new blood now in the PLO. All of us are very old. We must, you know, step away, giving the chance for new blood, you know, to...
Vi måste få in nytt blod i PLO, säger Fahom. Vi är alla för gamla. Vi måste träda åt sidan och ge en ny generation chansen. Titti Nylander, Damaskus.
Det ska fasen bo i Mexico City, Santiago de Chile eller São Paulo. Den värsta miljöföroreningarna i världen i dessa städer. Här är en rapport den 25 mars 1991.
Och sen ett miljöinslag. Mexico City, São Paulo och Santiago de Chile. Det är tre latinamerikanska storstäder med de värsta luftföroreningarna i världen. Men nu har i alla fall Mexikos regering beslutat att försöka rätta till situationen.
Infektioner i andningsorganen är idag den vanligaste dödsorsaken bland Mexico Citys mellan 15 och 20 miljoner invånare. 35 000 industrier och över 3 miljoner bilar och bussar, många av dem gamla och dieseldrivna, spyr ut 10 000-tals ton gifter i luften över västra halvklotets äldsta huvudstad. Världshälsoorganisationens värdegränser för luftföroreningar överskrids dagligen i Mexico City. Blyförgiftning från avgaserna skadar hjärnan hos barnen i staden. Den här vintern har genom tiderna varit den värsta när det har gällt luftföroreningarna i Mexico City, där experterna nu talar om en snabbt förestående miljökatastrof med oanade följder. Planer på att borra ventilationstunnlar genom bergen som omger staden har förkastats. Bara för några dagar sedan bestämde regeringen att nya åtgärder måste till för att rädda Mexico City och dess invånare från miljöskadorna. President Carlos Salinas de Gortari bestämde att det stora oljeraffinaderiet i huvudstaden skulle stängas. Det byggdes så tidigt som 1933 och omfattar ett 175 hektar stort område som nu ska bli grönområde. Den omedelbara stängningen kommer att kosta stora pengar, minska Mexikos raffineringskapacitet avsevärt och drabba tusentals arbetare. Men stängningen måste genomföras. Samtidigt har det beslutats att 12 000 åldriga dieseldrivna minibussar måste bytas ut mot moderna. Att huvudstadens 40 000 taxibilar måste installera katalysatorrenare och övergå till naturgasdrift eller köra på blyfri bensin, som är 30% dyrare än vanlig bensin och som introducerades i landet så sent som förra året. Den här jätteoperationen ska genomföras på 2 år och betalas av regeringen med privata pengar och med medel från Världsbanken. Men det här är inte det enda miljöproblem som Mexiko kämpar med. Inför det planerade frihandelsområdet mellan Kanada och USA 1993 har experter också pekat på bältet med 2000 skatte- och tullfria internationella industrianläggningar längs den 3000 km långa gränsen mot USA. Här har fabriker byggts för att utnyttja den billiga arbetskraften och närheten till marknaderna i USA och för att kontrollen av miljöföroreningar är obefintlig. Det här är ett känsligt och vattenfattigt ökenområde där en ny miljökatastrof är i vardande. Där multinationella storindustrier hänsynslöst dumpar giftavfall och där befolkningsökningen samtidigt är enorm och okontrollerad och det saknas det mest elementära av vatten och avlopp. Nu förefaller det som om även Washington-regeringen under kongressens starka påtryckningar är benägen att inom ramen för det nya frihandelsavtalet av Mexiko avkräva en ny miljöskyddslagstiftning, för hotet över gränsen norrut börjar bli allt större. Marcus Olander, Buenos Aires.
Marocko den 27 mars 1991.
Politiskt oliktänkande i Marocko utsätts för grova brott mot mänskliga rättigheter, hävdar människorättsorganisationen Amnesty International i en rapport idag. Och regimen i Marocko visar inga tecken på att vilja lätta på det mångåriga politiska förtrycket.
Amnesty har i 30 års tid slagit ned på Marockos fortlöpande brott mot mänskliga och medborgerliga rättigheter. Under samma period har den maktfullkomliga kung Hassan den andre suttit på tronen. Han har sett till att politiskt oppositionella, verkliga eller påstådda, kastats i fängelse efter tortyr och regelvidriga rättegångar. Efter upploppsartade demonstrationer i december förra året dömdes hundratals personer till fängelse upp till 15 år. Många efter en rättegång som varade mindre än 30 sekunder, skriver Amnesty i sin rapport. Den innehåller i övrigt en provkarta på de tortyrmetoder som marockanska förhörsledare använder för att pressa fram bekännelser. Elchocker, upphängningar i groteska ställningar, kvävningsförsök där offrens huvuden pressas ner i vatten förorenat av exkrementer och urin. Amnesty hävdar att omkring 650 politiska fångar för närvarande sitter i fängelse under vidriga förhållanden. Den verkliga mardrömmen hittar man i det marockanska fängelset Tasmamert, ett gammalt ökenfort i östligaste delen av landet. Där försmäktar ett 30-tal fångar som levande döda sedan nära 20 år. Det tillhör en grupp på ursprungligen 61 officerare och underofficerare som anklagades för inblandning i två misslyckade attentat mot kung Hassan 1971 och 1972. Hälften av dem har dött av umbäranden under fängelsevistelsen. Flera av dem hålls kvar i fängelset fast de redan har avtjänat sina straff. I ett utsmugglat brev skriver en fånge från sin underjordiska cell: "En fruktansvärd död tvingas långsamt på oss. Ingen har sett solen en enda dag. Här är bara hunger, mörker, smuts, ensamhet och sjukdom." Det är speciellt tre grupper som utsätts för de marockanska myndigheternas förföljelse. Medlemmar av marxistiska organisationer, av radikala islamiska grupper och sådana som misstänks stödja befrielserörelsen Polisario i det av Marocko besatta Västsahara. Att plädera för självstyre för Västsahara leder obevekligt till fängelsestraff, likaså att tala för republik eller på annat sätt kränka monarkin. Den marockanska regeringen har hittills reagerat negativt på Amnestys alla rapporter. Man har inte visat någon vilja att lätta på förtrycket och sedan ett år tillbaka är organisationen portförbjuden i landet.
Åke Wiklund, reporter.
FNs säkerhetsråd har klar texten till den slutliga vapenvilan med Irak i Mellanösternkriget. Det här är en rapport den 27 mars 1991.
Ja, en principöverenskommelse för permanent vapenvila i kriget med Irak tycks nu vara klar i FN. Och bakom överenskommelsen står de fem permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd och de möttes i natt bakom stängda dörrar.
De fem permanenta medlemmarna med vetorätt, USA, Sovjetunionen, Kina, Storbritannien och Frankrike, har nu enats om det viktigaste. I utkastet till en resolution om vapenvila heter det för det första att Irak ska förstöra sitt robotsystem och sina kemiska och biologiska vapen under FNs överinseende. Dessutom ska Irak avveckla sitt kärnvapenprogram under översyn av IAEA, det internationella atomenergiorganet. Vidare ska en viss procent av Iraks oljeintäkter betalas in till en FN-kontrollerad fond för att sedan användas till skadestånd till länder och enskilda. I en mycket ovanlig passus heter det att en observatörsstyrka från FN ska säkerställa gränsen mellan Irak och Kuwait, någonting FN aldrig tidigare gjort. Ytterligare en central punkt är att vapenembargot mot Irak ska fortsätta när det gäller också konventionella vapen. Irak har redan tagit skarpt avstånd från den nya resolutionen och kallat den barbarisk och att den tar ifrån Irak landets suveränitet. Kuba och Jemen, Iraks vänner i säkerhetsrådet, kommer säkerligen att rösta emot. Men det hjälper inte om ingen av de fem permanenta medlemmarna lägger in sitt veto. Och det tycks det alltså inte som att de tänker göra. Resolutionen som kan leda till permanent vapenvila kan komma att presenteras för hela säkerhetsrådet redan senare idag. Det verkar nu som om USA är angeläget att så snart som möjligt dra tillbaka sina trupper från Irak. Igår sa Vita huset igen att man inte har någon avsikt att bli direkt indraget i de inre stridigheterna i Irak. Även om läget fortfarande tycks vara mycket flytande med växlande framgångar för regeringen och gerillan, så är den amerikanska bedömningen nu att Saddam Hussein troligen kommer att klara det här, i alla fall på kort sikt. Men hans seger, om det nu blir en sån, tycks ha skett till ett mycket högt pris med stora dödsoffer. President Bushs hållning gentemot Irak verkar idag vara, även om den inte är helt tydlig, hellre en kraftigt försvagad Saddam Hussein vid makten än att ge sig ut i det okända. Lasse Bengtsson, New York.
Är det uppåt eller neråt för den svenska ekonomin? Ja, tydligen är man ganska oense. Här är i alla fall en rapport den 27 mars 1991.
Uppfattningarna går isär om den svenska ekonomin. Sparbankerna spår i sin konjunkturprognos en fortsatt ekonomisk tillbakagång, medan statsminister Ingvar Carlsson tecknar en betydligt ljusare bild. En dramatisk vändning till det bättre är redan här, säger Carlsson.
Det är först och främst att inflationen kommer att mycket kraftigt gå ner. Vi kommer att förbättra vårt kostnadsläge. Rehnbergkommissionens arbete kommer innebära att vi förstärker vår konkurrenskraft, vilket innebär att vi kommer att kunna sälja mer av våra varor och tjänster. Och därmed kommer också intresset för investeringar att öka igen.
Det var statsminister Ingvar Carlssons syn på svensk ekonomi. Ställ den mot vad sparbankernas ekonomer tror. Konjunkturen fortsätter att försämras kraftigt. Reallönerna försämras både i år och nästa år. Arbetslösheten kommer att stiga kraftigt till 4,5% i genomsnitt nästa år. Sparbankernas ekonomer tror också att den ekonomiska tillväxten backar med 0,7% i år. Industriproduktionen minskar med 3% i år. Först i slutet av nästa år kan en förbättring av den svenska ekonomin komma, tror sparbankerna. Men varför tror då statsminister Ingvar Carlsson så helt annorlunda? Så här svarar han när Ekots reporter Thomas Hempel frågade om den dramatiska vändningen kommer att märkas före valet.
Ja, jag hoppas det. Det har ju vi från regeringens sida och Socialdemokratiska partiet ser ett starkt intresse av. Det kommer att göra definitivt när det gäller inflationssiffrorna. De kommer nu att snabbt gå ner. Och sen följer det andra efter i undan för undan.
Statsminister Ingvar Carlsson, reporter Morgan Olofsson.
om jag får köpa lite teknisk utrustning utav dig, så ska du få lite upplysning om ryssarna utav mig. Ja, ungefär så resonerar USA och Sverige gemensamt. Och det är vissa undersökningar som pågår nu, och det kanske man kan hänföra till den nu efter 40 år pågående utredningen om DC-3:an som sköts ner 1952. Och detta är inspelat den 28 mars 1991.
Ja, vissa delar av Sveriges militära underrättelsetjänst är finansierad av USA genom rabatter på teknisk utrustning. I gengäld förser Sverige USA med underrättelser om Sovjetunionen, och i princip får alla uppgifter som gynnar Sveriges säkerhetspolitiska intressen lämnas ut. Att det här säger Roland Brännström, ordförande i riksdagens underrättelsenämnd, som utrett verksamheten vid försvarets radioanstalt, förkortat FRA.
Jag ser egentligen inte någon spärr så länge det så att säga fyller just det här grundläggande kravet.
Skulle det kunna innebära att FRA-chefen själv kan avgöra huruvida han vill ha en daglig avrapportering till exempel till USA eller något annat land som han får byta underrättelser med?
Ja, i ytterlighetsfallet skulle man nästan kunna uttrycka det så.
De informationer vi har, det är att vårt signalspaningsfartyg Orion var så viktig för den amerikanska signalspaningsorganisationen NSA att man där var beredd att betala större delen av elektroniken som uppgick till 70 miljoner kronor.
Jag vill inte utesluta ett sånt resonemang, men det är inte någonting som i alla fall för oss har avgörande betydelse.
Om omvärlden, till exempel Sovjetunionen, kan iaktta att en del av vår signalspaning helt enkelt är betald av USA, kan inte det uppfattas som att Sverige har en underrättelseallians med USA?
Det kan naturligtvis tolkas på många sätt beroende på vilken sida man befinner sig. Men låt mig på nytt understryka vikten av att den här typen av utrustning, den finns hos några få. Och vi har alltså haft förtroendet att få köpa den här. Vi har säkert fått köpa den till priser som kan betraktas ganska låga. Men det finns ju ingen marknadsföring av den här typen av utrustning. Utan det är egentligen en förtroendefråga mellan säljare och köpare.
Är det inte i grunden politiska överväganden egentligen för säljarlandet? Vad man vill sälja, till vilket pris och vad man vill få tillbaka?
Ja, så är ju mycket inom den här sektorn. Därför att man kan väl säga så här att det är klart att det är politiska värderingar om stabilitet och information och allt detta.
Om man då ser det här med sovjetiska ögon, att Sverige får den här utrustningen till NATO-priser och till NATO-villkor i princip, hamnar inte Sverige i en märklig situation då i förhållande till Sovjet?
Nej, jag tror faktiskt inte det, därför att jag har den bestämda uppfattningen att detta var ingen hemlighet för Sovjet. Det var inte heller någon hemlighet att den här materien fanns ingen annanstans att hämta.
Du tror inte att nedskjutningen av den svenska DC-3:an på 50-talet kan ha varit ett resultat av en stor irritation från Sovjetunionens sida över att Sverige bedrev en signalspaning vars resultat också gick vidare till USA?
Det ska man inte utesluta, men därom vet ju ingen absolut säkert.
Det sa Roland Brännström, socialdemokratisk ordförande i riksdagens underrättelsenämnd, reporter Christer Larsson, och utredningen om FRA presenteras senare idag.
Den 27 mars 1991, det noteras vissa framgångar för den irakiska gerillan, eller rättare sagt kurderna. Men nu också USA har fått en släng av sleven. De får kritik för att de inte vill hjälpa gerillan.
USA har idag klart sagt att man inte kommer att hjälpa de irakiska rebellerna i deras kamp för att försöka störta Saddam Hussein och skapa ett friare Irak. Detta har fått olika rebellorganisationer att anklaga amerikanerna för att stå på Saddams sida. Men trots många motstridiga uppgifter så tycks än så länge åtminstone kurdernas kamp i norra Irak gå bra även utan amerikansk hjälp.
Igår kom kurdledaren för Kurdistans patriotiska union Jalal Talabani hem till Kurdistan efter 1,5 år i landsflykt. Från Damaskus i Syrien tog han sig över gränsen till Irak och hälsades av sina landsmän. Talabani har tidigare sagt att han inte strävar efter ett fritt Kurdistan. Han vill bara störta Saddam Hussein. Och enligt kurdernas egna uppgifter går upproret än så länge bra, något som också bekräftas av amerikanska underrättelserapporter. Försvaret av den intagna staden Kirkuk tycks hålla trots de irakiska regeringsstyrkornas försök att återta staden. Och idag säger en annan kurdledare, Masoud Barzani från Kurdiska demokratiska fronten, att kurderna har erövrat eller förstört 3 irakiska flygplan och 4 helikoptrar norr om Kirkuk. Av de många rapporterna att döma tycks kurderna hela tiden erövra fler och allt tyngre vapen från de irakiska regeringsstyrkorna. Kurderna visar också upp tillfångatagna regeringssoldater som säger att de behandlats väl. Kurdernas stora problem för tillfället är annars de många civila skadade och den stora bristen på läkare och sjukvårdsutrustning. 2 andra problem är livsmedels- och bränsleförsörjningen. Målet just nu är annars att erövra Iraks 3:e största stad, Mosul, som inte ligger långt ifrån den turkiska gränsen. Kurderna säger själva att om man intar Mosul kan så gott som hela norra Irak kontrolleras. I södra Irak är läget mer svårbedömt. De revolterande shiiterna fortsätter att tala om framgångar. Det medan officiella irakiska uppgifter gör gällande att lugn och stabilitet råder i söder. Och till skillnad från i norr finns det få eller inga utomstående uppgifter som stödjer rebellsidans rapporter.
March 28, 1991.
100,000-tals ryssar trotsade demonstrationsförbudet i Moskva. Ytterligare ett svårt nederlag för Gorbatjov. Ja, Moskva har idag varit en belägrad stad. Tusentals soldater och polismän har omringat stadens centrum för att hindra det massmöte som har genomförts av anhängare till den ryske presidenten Boris Jeltsin, trots sovjetledningens förbud. Här är en rapport från vår korrespondent Sten Sjöström.
Ja, här på Majakovskijplatsen i centrala Moskva så har just det jättelika möte som avslutade dagens demonstration till stöd för Boris Jeltsin avslutats. Här samlades tidigare idag ungefär halva demonstrationen medan den andra delen samlades på ett annat ställe här i stan. Först var det tänkt att båda demonstrationerna skulle gå ner till centrala Moskva, till Manegeplatsen. Men polisen och militären avspärrade fullständigt Moskvas innerstad och man beslöt därför att den andra halvan av demonstrationen skulle gå hit till Majakovskijplatsen. Deltagandet här har varit enormt. Organisatörerna själva hävdar att det har varit 500,000 människor ute på gatorna. Det är sannolikt en siffra som är tilltagen överkant, men det har varit 100,000 och säkert ännu mycket mer än så. Det här är kulmen på en dag som började i morse när den ryska folkkongressen inleddes. Det är de konservativa kommunisterna som har kallat till extra session med folkkongressen och syftet var åtminstone från början att avsätta Boris Jeltsin och därför så organiserades den här demonstrationen till stöd för Jeltsin. För några dagar sedan så beslöt Gorbatjov och sovjetregeringen att förbjuda alla demonstrationer i Moskva. Men det första den ryska folkkongressen gjorde i morse det var att underkänna det här beslutet och man krävde från Gorbatjov att man skulle ta tillbaka demonstrationsförbudet och dra tillbaka de mängder av polis och militär som har varit i Moskva. Gorbatjov vägrade och därför så avbröt den ryska folkkongressen fullständigt idag i protest mot detta beslut. Det är väl ännu lite för tidigt att dra några direkta politiska slutsatser utav demonstrationen idag. Det viktigaste är förstås att den har ägt rum, vilket är en stor seger för oppositionen. Det är naturligtvis också en stor framgång att den avlöpte helt utan våldsamheter, vilket var något man annars hade fruktat. Det berodde i första hand på att demonstrationen inte gick ner till centrala Moskva. Och ett litet erkännande får man väl också ge till militären och polisen. Frånsett att man spärrade av innerstan så gjorde man inga som helst försök att stoppa demonstrationen. Förmodligen så är hela händelseutvecklingen idag ett stort nederlag, framförallt för president Gorbatjov. Han och hans regering har genom beslutet att förbjuda demonstrationer i Moskva försökt visa sig handlingskraftiga, något som den konservativa gruppen inom kommunistpartiet har krävt.